President Alexander Stubbs son, Oliver Stubb, har fått en praktikplats på Utrikespolitiska institutet och nej, det i sig självt är inte så värst intressant. Det som dock är av nyhetsvärde är det faktum att flera av Oliver Stubbs konkurrenter om platsen hade högre utbildningsnivå och mer relevant arbetslivserfarenhet än honom. Ändå blev det Oliver Stubb som får sätta praktikplatsen på sitt CV. Vad är det riktigt frågan om här? Är det möjligt att presidentens son har bättre möjligheter än andra i Finland? Är vi ett korrupt land? Det här ska nyhetspodden handla om idag. Jag heter Maja Nordman och med mig har jag Katarina Grop som har forskat i korruption. Oliver Stubbs praktikplats på Utrikespolitiska institutet ledde till 6 klagomål till justitieombudsmannen. Att han fick den här praktikplatsen, det är ju inte problematiskt i sig. Men det visade sig efteråt att han var långt från den mest kvalificerade. För det första studerar han på kandidatnivå medan resten av de intervjuade studerar på magisternivå. Dessutom saknar han den där relevanta arbetserfarenheten som resten av de intervjuade hade. Och det tar inte slut där. Det har också kommit fram att Utrikespolitiska institutets personalchef har gett andra instruktioner till Stubb än andra sökande när det gäller praktikfinansiering. Utrikespolitiska institutet håller fast vid att det har inte gjorts några undantag eller getts någon extra flexibilitet till Oliver Stubb och att han fick praktikplatsen tack vare sin goda motivation och kunskap. De ber dock om ursäkt för att kommunikationen till sökande har varierat. Som sagt har jag med mig en korruptionsexpert idag. Katarina Grop, du har forskat i korruption. Hur reagerade du på nyheten om Oliver Stubbs praktikplats?
Jag är ju lite vad heter det, miljöförstörd. I och med att jag är korruptionsforskare så att den här typen av diskussioner väcker ju alltid intresse hos mig. Och sen tycker jag ju att det... Utan att nu ta ställning till huruvida fel har begåtts och så vidare. Men att det är ju en otroligt viktig diskussion som förs för tillfället kring det här gränslandet mellan sakligt och osakligt, rätt och fel. Var går gränserna? Så att den här diskussionen är alltid välkommen och viktig.
Mm. Och ser du tecken på nepotism i den här situationen?
När jag nu har följt med den här diskussionen via media så det har ju florerat en massa olika termer kring i den här diskussionen. Och jag tänker att det första är kanske liksom, det skulle vara viktigt att få lite reda i terminologin. Och det som jag tänkte, alltså favorisering är ju ett sånt här paraplybegrepp för gynnande av person eller grupp på ett orättvist sätt utan hänsyn till meriter. Och nepotism är en undergrupp av favorisering. Och när vi pratar om nepotism så handlar det om att man har gynnat en vän eller en familjemedlem eller en nära släkting. Och bägge de här är former av korruption. Och om vi då kommer tillbaka till det som har skett vid Utrikespolitiska institutet så det är ju hemskt svårt utan att ha insyn i vad som riktigt har skett och hur rekryteringsprocessen har gått till att ta ställning till favorisering eller nepotism. Det vad jag personligen hoppas är ju att riksdagens justitieombudsman verkligen ska ta tag i det här fallet och granska det. För att som forskare så skulle jag ju vilja veta att vilka kriterier har man haft när man börjar den här rekryteringsprocessen. Hur har man jämfört meriterna? Och hur kommer det sig att det här... Alltså motivation för uppdraget har fått så stor betydelse i utfallet av den här processen.
Mm.
Så skulle jag vilja veta vem som har deltagit i den här processen. Och jag skulle vilja veta till exempel om rekryteringsteamet har varit i kontakt med presidentens kansli.
Okej.
Så det här är ju en massa frågor som jag skulle vilja ha... Alltså om jag satt i den här utredningen så skulle jag vilja ha svar på sådana här frågor.
Mm. Och tycker du att det här fallet luktar korruption på något sätt?
Nå, om det visar sig att det är fråga om nepotism, så nepotism är ju en form av korruption.
Mm.
Eller om till exempel om man har valt att favorisera honom helt enkelt för att till exempel gynna bilden av utrikespolitiska institutet, så att man helt enkelt har förbisett andra sökande för att man har bedömt att det skulle se bra ut att ha honom som praktikant. Så då började det också luta åt det hållet.
En organisation som heter Transparency International har de senaste 30 åren släppt rapporter om hur korrupta världens länder riktigt är. De tar data från olika organisationer och expertanalyser och poängsätter länder från 1 till 100 och rankar dem från minst till mest korrupta enligt ett index som de kallar Corruption Perception Index, alltså CPI. De senaste åren har Finland legat på andra plats på den här listan och 2021 delade vi till och med första plats tillsammans med Danmark och Nya Zeeland. Det här har ju då resulterat i att Finland internationellt ses som ett väldigt korruptionsfritt land. Katarina Grop, tycker du Finland lever upp till det här ryktet?
Ja, det är ju ett intressant rykte vi har. Och det går ju tillbaka till många årtionden av internationell statistik som har gjorts kring korruptionsnivån i olika länder. Och ett vanligt mått som nämns i den finländska debatten är ju det här Corruption Perception Index som har gett, där vi har fått hemskt goda resultat. Mm. Och som en följd av de här goda resultaten så har ju korruption kommit att bli någonting av en sån här icke-fråga i Finland. Men att det håller på att vända, upplever jag själv i alla fall.
Okej. Upplever du att det har varit farligt att det har varit en icke-fråga, att det inte har diskuterats?
Jag tycker nog att det är problematiskt om ett land får ett visst rykte och man inte liksom omprövar det rykte någonsin.
Mm.
Att jag tycker det var mycket hemskt hälsosamt. Det var ungefär 10 år sedan så tog korruptionsdiskussionen fart i Finland på ett helt annat sätt än tidigare. Det var delvis på grund av internationell kritik. Och då började man för första gången faktiskt samla ihop den forskning som fanns, den statistik som fanns, de utredningar som hade gjorts. Och så konstaterar man att det är inte kanske riktigt så lätt som den här internationella statistiken alltid har visat. Att det finns problem inom byggbranschen, det finns problem inom offentlig upphandling, politiskt beslutsfattande, parti- och valfinansiering och så vidare och så vidare. Och det var en hemskt hälsosam diskussion som fördes då, som fick hemskt många att vakna upp och som fick liksom det officiella Finland att på något sätt medge att det finns ett problem och det behövs en strategi och någonting behöver göras.
Oliver Stubbs praktikplats är inte enda exempel på situationer som har väckt frågor om förtroende och jäv på sistone i Finland. I början av 2024 kom det fram att Folkhälsans dåvarande vd hade satsat 250 000 euro av Folkhälsans pengar i ett estniskt bolag bakom styrelsen och ekonomiavdelningens ryggar. Och tidigare i år uppdagades det att Åbo Akademis tidigare rektor hade varit jävig när det gällde anställningen av en person som stod honom nära. Så är Finlands rykte som ett korruptionsfritt land påhittat? Hur kommer det sig att mätningarna är så positiva när det nog ändå händer såna här saker i finska organisationer?
Ja, det finns nog, tror jag, många svar på den frågan. Alltså för det första, de här mätningarna, korruptionsmätningarna som du hänvisar till, de kräver ju lite diskussion. Alltså de är ju inte alltid riktigt vad de säger sig vara. Mm. Alltså bland korruptionsforskare så bedömer man nog att de inte ger en tillförlitlig bild av korruptionen i ett land.
Okej.
Hemskt ofta så är de snävt riktade till någon viss form av korruption inom någon viss sektor. Hemskt ofta så är de egentligen expertbedömningar snarare än basera sig på till exempel finländare som faktiskt har upplevt korruption. Och det finns en risk att det för en viss sorts rundgång i de här mätningarna, att om till exempel Finland nu i 30 år har haft ett rykte om att vara relativt korruptionsfritt, så är det en ganska hög tröskel för de här experterna att faktiskt plötsligt gå in och säga att nu har vad heter det, har läget försämrats, för att det helt enkelt de matar sig själv, så att säga, den här berättelsen.
Ja.
Men att det, så de här mätningarna så tar jag nog alltid med en nypa salt när de publiceras. Men sen så behöver vi ju nog också konstatera att nu finns det ju länder i världen som har betydligt allvarligare korruptionsproblem än Finland.
Mm.
Så i det ljuset så är det ju kanske inte så underligt att vi beskrivs i positiva termer.
Nej, för när jag tänker på ett korrupt samhälle så tänker jag att det ska vara möjligt att till exempel bli stoppad av polisen och kunna ge pengar till polisen som försöker ge dig en bot. Men det skulle ju inte riktigt gå an i Finland. Vilka typer av korruption tycker du är vanliga i Finland?
Nej, alltså du har helt rätt i det där att om jag närmar mig polisen för att söka ett pass, eller om jag stannas för fortkörning, så är risken otroligt liten att jag blir tvungen att betala en muta. Att korruptionen i Finland är mycket mer undangömd och mycket mer svår att på något sätt få grepp om. Det handlar om just favorisering, som vi har varit inne på. Det handlar om oetisk beredning av ärenden inom förvaltningen eller oetiskt beslutsfattande. Här är jag lite inne på de här gamla berättelserna om hur beslut gjordes i bastun.
Mm.
Snarare än i vad heter det? I konferensrummet.
Mm.
Sen handlar det också om intressekonflikter där man inte jävar sig. Så det är nog mycket mer liksom svårgreppbara former som är vanliga här. Och det gäller ju inte bara Finland. I den mån jag har bekantat mig med de andra nordiska länderna, så är det ganska lika i de andra nordiska länderna.
De här tidigare skandalerna som jag nämnde, Folkhälsan och Åbo Akademi, det är ju finlandssvenska skandaler. Så då vill jag lite ställa frågan att är det typiskt att korruption är vanligare i sådana här mindre grupper människor, tajta samhällen?
Jag tror inte det finns riktigt något lätt svar på den frågan. Alltså det finns, om jag nu som forskare ändå lutar mig mot forskningen, så å ena sidan så visar ju forskningen just att det som du beskriver, de här små sociala sammanhangen, att de skapar ett behov av att gynna de egna, och att gränserna mellan professionellt och personligt har lite en tendens att suddas ut. Och så dessutom så är det förhållandevis lätt att gömma bort det som har skett, eftersom det ofta är liksom slutna kretsar.
Mm.
Men sen å andra sidan så finns det också forskning som visar att de här större sammanhangen med sin komplexitet, och där individen kan försvinna eller liksom bli anonym, och där det finns en uppsjö av möjligheter till korruption, att det är där som det finns större risker. Så jag tror att personligen så skulle jag gärna liksom gå in mera i den här dynamiken i ett visst sammanhang för att förstå vad som riktigt händer där. Och det skulle vara en jättespännande, liksom ett jättespännande forskningsprojekt att gå in i det finlandssvenska.
Ja.
Och fundera vidare kring hur saker och ting sköts där.
Ja, kanske vi hittar en forskningslucka där.
Det tror jag definitivt.
Mm. Men hör du, Katarina Grop, korruptionsforskare, så här avslutningsvis, hur ska en organisation som Utrikespolitiska institutet nu kunna gå vidare från den här typen av skandal?
Jag tänker ju att den här utredningen som jag nämnde, att det skulle vara ett bra nästa steg. Vare sig det är en extern utredning eller någon slags intern utredning, så att det helt enkelt alla parter får en klarhet i huruvida fel har begåtts. Och sen på basis av en sån utredning så vet man ju, man har en tydligare bild av huruvida processerna fallerar eller riktlinjerna behöver skrivas om, eller eller om det är så att personalen helt enkelt inte är tillräckligt medveten och behöver få någon slags utbildning. Och sen skulle det nog vara hemskt, hemskt viktigt. Jag menar, någon kanske tänker att det här var en praktikplats och att det inte är någonting som behöver diskuteras så hemskt länge och mycket. Men själv så hoppas jag ju att kommunikationen kommer att vara öppen, någorlunda öppen framöver när den här utredningen förhoppningsvis har gjorts. För att hela den här frågan kring meritbaserad och rättvis rekrytering, den är ju principiellt hemskt viktig.
Mm.
Så det hoppas jag att det liksom genomgående är någonting som man lägger tonvikt vid.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman. Tack också till vår gäst, korruptionsforskare Katarina Grob. Om du tycker om nyhetspodden hoppas jag att du går in på Yle Arenan och trycker på hjärtikonen och beställer på våra notiser. Nya avsnitt finns på tisdagar, onsdagar och torsdagar nu under sommaren. Mike Grönros har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.